If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan, men hon dör ändå för gängvåldet.
Ja. Oh.
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
De bestämmer sig också för att förhöra mera personer. Kan du komma på någon mer som de borde prata med nu när...
Ja, det kanske är Randy.
Nej, han är de inte intresserade.
Diana själv.
Ja, men hon har de också pratat med.
Ja, vänta,
men vem var med Mister den där kvällen på marknaden?
Ja, du tänker på Tristan på så här, men
ja. Trina.
Trina.
Och Trina har ju inte förhörts av polisen överhuvudtaget. Så att de söker upp Trina. Och det enda hon har sagt, det är ju att hon pratade med Diana dagen efter. Och Trina berättar direkt att hon ljög för Diana. Utan Misty och hennes plan hade hela tiden varit att få skjuts med Ruben.
Mm-hmm.
Så de hade aldrig tänkt ta bussen.
Nej.
Utan de hade ringt Ruben när typ bussen skulle komma. Och då hade han sagt att han inte hade någon bensin.
Ja.
Och då hade de fått problem då. Och Trina hade också sagt att hon hade gått hem. För hon hade inte långt, men det hade hon inte alls gjort. Utan hon har bara ringt sin 8 år äldre pojkvän, Michael Reiner. Och frågat honom om han inte kunde skjutsa dem. Men Misty hade vägrat åka med honom.
Mm.
För Misty var jätterädd för Michael Reiner och tyckte han var supercreepy. Nu blir polisen intresserad av Michael Reiner. Vem är det här? Och då hittar de att han har blivit anklagad för våldtäkt, men aldrig åtalad. Dessutom upptäcker de att Michael Reiner kände både Kim DeLange och Anna Chibetnoy, det vill säga de två flickorna som mördades i Puyallup innan Misty. Nu blir polisen väldigt intresserad av Michael Reiner och frågar Trina om Michael kan ha åkt tillbaka och plockat upp Misty ändå efter att han lämnade Trina. Och då säger Trina, ja, han åkte iväg efter att han lämnat mig hemma. Så att han kan ha gjort det, men jag tror inte att Misty skulle ha följt med honom eftersom hon tycker han är så creepy. Nu blir polisen jätteintresserade, åker hem till Michael Reiner och förhör honom. Men Michael Reiner visar sig vara artig och trevlig. Han säger, jo, jag har blivit anklagad för våldtäkt, men var en felaktig anklagelse. Och jag blev mycket riktigt friskriven. Han berättar glatt och fritt runt det där. Han berättar att han kände Kim DeLange och Anna Chibetnoy. Han är väldigt mötesgående. Och poliserna börjar tvivla. Men så tänker de, vänta, vi har ju ett perfekt sätt att avgöra om han är skyldig. Vi har ju en lögndetektor. Och Michael Reiner klarar lögndetektortestet jättebra. Han verkar tala sanning. Men nu har poliserna börjat tvivla på lögndetektorn lite grann. Så att de skriver inte av honom för listan på misstänkta. Så nu har vi alltså Green River Killer, vem det nu är, kanske Randy. Vi har Ruben. Vi har Hickey, han som våldtog 15-åringen. Och vi har Michael Reiner. Så att det är ingen brist på misstänkta. Nästa sak som händer är att Ruben tänker sälja sin bil. Och då bestämmer sig polisen för att försöka köpa hans bil. Så de skickar en civilklädd polis som köper Rubens bil. Och sen genomsöker de bilen efter spår. Men det leder ju ingenstans. Nej. Och även om de hittar spår efter Misty så kan ju hon ha åkt i hans bil ändå eftersom de känner varandra.
Mm.
Under tiden sitter Corey i fängelset. Och är jättemissnöjd.
Mm.
Eftersom han inte kan jaga Randy. Så får han reda på att han ska få en ny cellkamrat. Och Corey sitter alltså i fängelse för en lindrig narkotikaförseelse. Men hans cellkamrat är en psykotisk massmördare som har massakrerat en hel familj.
Nej, men gud vad hemskt.
Så Corey blir jätterädd, men den här massmördaren visar sig vara trevlig och lätt att bo tillsammans med.
Okej.
Okay. Plötsligt får Corey reda på att det har kommit en ny fånge till fängelset som han sitter i. Och det är Randy! Polisen har gripit Randy! Corey blir jätteglad för han förstår att nu har polisen insett att Randy Green är killer.
Han ska ha privatspaning in i fängelset.
Men det är inte därför Randy är gripen. Randy är gripen för att han har tafsat på 2 7-åringar. Så Randy kanske inte var världens trevligaste personer. Och...
Nej, det är kanske bra att sätta dit honom. Kanske inte för någonting som någon annan har gjort. För då går ju den andra fri.
Corey börjar förstås aktivera de andra fångarna att de ska fråga ut Randy och så här, så nu har han lite att göra i fängelset. Polisen kommer inte jättelångt, men sen kommer de på att de kan förhöra Rubens rumskompis. Det var han som svarade när Diana ringde hem till Ruben på morgonen efter försvinnandet. Så de förhör honom och tänker det kanske kan ge någonting.
Men Var det han som så?
Ruben hade en rumskompis och när Diana försökte få tag i Ruben efter försvinnandet så fick hon först tag i rumskompisen.
Ja, precis.
Men nu går polisen till honom då 1 år efter försvinnandet är det nu. Och så frågar de liksom, har Ruben ett alibi? Och då tycker han, nej. Ruben var inte hemma mellan klockan 20 och klockan 24. Jaha, tycker polisen. Tror du att... Ruben kan ha någonting att göra med Mistys försenande. Alltså det skulle inte förvåna mig, säger rumskompisen, om Ruben har mördat Misty. Ruben var otroligt förälskad i Misty och han har jättesvåra problem med att hantera sin ilska. Så när han blir arg blir han jättearg. Polisen undrar varför har du inte berättat det förut, men han svarar att han kände inte Ruben särskilt bra för ett år sedan, för då hade de just flyttat ihop. Men nu känner han Ruben. Han berättar också att när Misty ringde så hade Ruben en 13-årig flicka hos sig. Och den här 13-åringen blev jätteupprörd. Så här, har du en annan flickvän? Du, men så hon sprang därifrån och var jättearg.
Och det var han 18 år. Och hade en,
ja, han var 18 då och Misty var 14 och den andra tjejen var 13. Så att hon sprang ut och skrek och var arg. Och 5 minuter senare så drog Ruben. Och sen kom han inte tillbaka förrän vid midnatt.
Mm.
Och rumskompisen vet ingenting om någon fest hos morbror. Eller med att Ruben hade festat med sin morbror. Så nu börjar poliserna misstänka Ruben igen. De tar in honom på förhör. Och han berättar att han har så mycket problem med minnesluckor. Han, ofta han inte kommer ihåg någonting. Och av en ren slump så kommer han faktiskt inte ihåg någonting från kvällen när Misty försvann.
Mm-hmm.
Men han berättar att det första han kommer ihåg är att han vaknade upp på sin mormors gård några mil bort.
Jaha.
På morgonen. Och det var ju nya uppgifter. Så poliserna bestämmer sig för att ta till sitt pålitligaste vapen, en lögndetektor.
Åh.
Men Ruben bara somnar i lögndetektorn igen. Och de, nej,
men, kan de inte känna att det är lite misstänkt? Liksom att somna, vilja sova i en lögndetektor.
Ja. Men då kommer det inte längre.
Nej.
Men sen, tänker polisen, det är ju faktiskt en person som vi inte har misstänkt hittills. Som vi kanske borde misstänka. Vem tror du?
Ja, de själva från gör så väl ett dåligt jobb.
Ja, det hade förmodligen varit ett bättre svar än det svar de kommer fram till.
Okay.
För de börjar tänka, det är inte så vanligt att mammor dödar sina barn. Men Diana är kanske ändå den som har mördat Misty.
Ja, jag tänker väl snarare kanske tvärtom, att det ändå är vanligt att mord, alltså inte såna här typer av mord där man hittar byxor och där det känns ändå som ett hon och jag alibi för kvällen och sådär, ja, av en dement tant.
Men... ja.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Men polisen går hårt åt Diana. De börjar förhöra alla hennes kollegor som hon har på jobbet. De förhör hennes övervakare som hon hade på grund av att hon hade blivit dömd för bedrägeri. Och de försöker verkligen bevisa att Diana är skyldig, men ingenting tyder på att hon är skyldig, så att de tar till sitt yttersta vapen. En lögndetektor!
Oh.
Men Diana ljuger förstås inte. Ändå börjar poliserna poängtera för andra poliser just att det var så himla konstigt att byxorna hittades.
Mm.
Varför skulle Corey Bober lyckas hitta byxorna? Så att de här poliserna som var ville hjälpa Cory Bober, de börjar också tvivla att det här är konstigt.
Mm.
Har jag lyckats förvirra igen med de olika polismyndigheterna?
Ja, vi kan repetera dem igen.
Ja, vi har alltså Puyallup-polisen är ansvariga för det här fallet då, eftersom Misty försvann i Puyallup.
Mm.
Pierce County-sheriffen bryr sig eftersom Misty bodde i Pierce County. Och King County-polisen är ansvarig för Green River Killer-utredningen. Och de tror ju då, eller trodde fram till nu, att det fanns någon slags koppling.
Mm.
Puyallup-polisen är helt övertygad om att Misty har bara rymt. Det har nu gått 4 år sedan Misty försvann. Men Puyallup-polisen bryr sig inte alls. 1996 började gå en historia i media om att Misty skulle ta kontakt med sina föräldrar. Ingen hittills har misstänkt Mistys pappa. Men här dyker Mistys pappa upp i historien. Buck Copsey, han skildes ju från Diana när Misty föddes. Men han har engagerat sig i det här fallet nu. Och Puyallup-polisen lyssnar på honom. För han är nämligen övertygad om att Misty har rymt hemifrån.
Okay.
Så att Puyallup-polisen och Buck Copsey berättar att de förväntar sig ett samtal från Misty när hon fyller 18. Och alla väntar då. Ska det komma ett samtal eller inte?
Ja.
Men det kommer inget samtal. Cory Bober fortsätter precis som förut. Han försöker övertyga alla om att det är Randy som är Green River Killer. Och det är Randy som har tagit Mr. Copsey.
Ja.
År 97 tröttnar polisen på honom igen. Gör en ny husrannsakan. Hittar massor av marijuana. Åtalar honom. Men då får Cory hjälp. För att han går ut väldigt övertygande i media och säger att polisen försöker bara få mig att hålla käften.
Mm.
För att de vill inte utreda Mr. Copsey. Så han får bidrag, han kan hyra in en bra advokat och han vinner rättegången och blir friad.
Alltså de försöker bara att...
Ja, Cory hävdade att Puyallup-polisen försöker bara få honom att vara tyst och sätta honom i fängelse igen så han inte kan utreda Randy.
Ja, för det känns ju lite så som att de liksom är så trötta på honom och bara, men kan vi inte hitta lite marijuana? Alltså det är inte så att de brukar gå och leta efter marijuana direkt, utan att de ändå vill sätta dit honom.
Och ett bevis som gör att Cory blir friad är att de här färgflagorna försvann från Mistys byxor. För de var en del av hans försvar. Det blir år 2000. Mr. Copsey har nu varit borta i 8 år.
Oh.
Ruben grips för stöld och döms till fängelse. Men det händer inte så mycket mer med honom där. Också år 2000 så dödförklarade Anna Misty. Hon väntade i 8 år, men 2000 har hon förlorat hoppet helt. Det hålls en begravning för Misty. Och Cory Bober är där på begravningen. Han har också lyckats övertyga kyrkan om att de måste sponsra den här begravningen. Så begravningen kostar inte Diana några pengar.
Och vad bra. Vem var det som har gjort det?
Cory.
Ja, det var ju något bra han gjorde.
Han är ganska bra på att övertala folk när han verkligen vill. Han lyckas också övertala alla lokala blomsteraffärer. Skicka massor av blommor. Så att begravningen är full av blommor.
Mm.
Och det kommer jättemycket folk. 2001 kommer. Den 14 maj är en 24-årig kvinna på väg hem från kyrkan. Klockan är 22 på kvällen. Plötsligt kör en vit pickup upp bakom henne. En man med mustasch frågar om inte hon vill åka med lite i pickupen. Vad skulle du ha svarat?
Nej tack.
Hon svarar nej tack. Men han stannar och kastar sig över henne. Det är Robert Hickey. Han som slängde ner 15-åringen för stupet.
Nej.
Han fick bara 7 års fängelse. Han har kommit ut ur fängelset. Och nu har han bestämt sig för att han ska slå till igen. Han kastar sig över henne. Det blir ett slagsmål. Hon försöker ringa till polisen på sin telefon, så han bestämmer sig för att slänga ner henne för stupet som är vid sidan av vägen.
Herre Jesus.
Men han kommer ihåg då att den förra tjejen han slängde ner överlevde. Så att han slänger ner henne, det är 4,5 meter ner hamnar hon.
Okay.
Men sen klättrar han efter henne, börjar slita av henne kläderna. Hon skriker, han hotar med att mörda henne. Men då märker han att hon faktiskt lyckas ringa 911 medan han klättrade. Då snor han hennes telefon och springer iväg med den. Hon klättrar upp på vägen. Polisen kommer. Polisen utreder här och hittar Hickey. Och hon bekräftar att det var han som utförde det här våldtäktsförsöket. Så han hamnar i fängelse igen. Och förra gången försökte han mörda en tjej. Och det försökte han i och för sig göra här också. Och genomförde en grov våldtäkt. Då fick han 7 års fängelse. Men nu ser rätten mycket allvarligare på det här. Eftersom han gör samma sak en gång till.
Mm.
Så nu får han livstidsstraff.
Jaha.
Mm. Utan möjlighet till villkorlig frigivning. Så att han åker in i fängelset för alltid. Och massor av folk som har studerat det här fallet undrar varför inte han har utretts. För alla tre, för mordet på Kim, mordet på Anna och Mr. Copsys försvinnande. Och det är oklart, det är mycket möjligt att han har utretts. Men vi vet ingenting om det.
Nej.
2001 händer någonting fruktansvärt för Corey Boober. Gary Ridgway åker fast för att vara Green River Killer. Och massor av folk hånar Corey Boober. Liksom, ja, vad säger du nu då? Det var ju inte Randy.
Mm.
Men Corey förstår inte vad de menar. Det här är ju det tydligaste tecknet hittills. Det är ju Randy. Och polisen är en konspiration med Randy. Och försöker dölja att han är Green River Killer. Mm. Utan den viktiga frågan nu är, varför agerar polisen på det här sättet? Vad har Randy för makt över polisen? Och det här gör också att Corey förlorar ganska mycket trovärdighet. Och han blir mer och mer utstött. Och då blir han mer och mer utåtagerande och verkar konstigare och konstigare.
Mm.
2005 hyrde han en privatdetektiv för sina sista pengar. För att försöka lösa det här fallet.
Diana?
Ja.
Mm.
Men det är alltså 13 år efter att Misty försvann.
Mm.
Privatdetektiven spenderar några dagar med att titta på fallet och sen tycker han, du måste aldrig någonsin prata med Corey Boober.
Mm.
Han har förstört hela den här utredningen. Privatdetektiven tycker också att varför har ingen utrett Corey Boober?
Mm.
För Mr. Copsys försvinnande. Det var ju han som, han kanske hade byxorna för att han mördade henne.
Mm.
Men polisen har utrett Corey. Tyvärr hade ju Corey ingen bil och han hade också ett väldigt bra alibi för kvällen. Så att han blev avskriven väldigt fort från Mistys försvinnande. 2006 så begår Ruben ett brott igen. Han misshandlar sin fru och döms för att ha mordhotat henne.
Men nu var det alltså misshandel och mordhot från privatspanaren.
Ja.
Den Randy Bassatta.
Ja.
För innan så har han varit alltså låtit lite psykotisk och väldigt besatt och ja, åkt fast för Mariana, men han har aldrig åkt fast för något så här våldsamt innan, och nu plötsligt så är det misshandel.
Nej, det var Ruben som misshandlade sin fru.
Ja, det, men det, ja, det
fel.
Nej, men det, det, det sa du säkert inte fel, utan jag hörde nog fel, men ja. Det är väl lite mer troligare.
Mm. Corey verkar inte våldsam överhuvudtaget.
Nej.
2013 meddelar polisen att okej, de slarvade bort färgflagorna, men de har nu hittat hårstrån på Mistys byxor.
Mm-hmm.
Så de får ut DNA från Mistys byxor som inte tillhör Misty. Men DNA matchar inte Misty, det matchar inte Diana. Och det matchar ingen som är i FBIs databas. Och man måste ju anta att de har jämfört det med alla misstänkta i fallet också.
Ja, men får hoppas det.
Och vi vet ju att Hickey, han är ju i FBIs databas. För han blir ju dömd till livstidsfängelse.
Mm.
Så att det matchar inte honom. Men det är oklart om de har testat det mot Ruben eller Corey. Eller Michael Reiner, då Trinas pojkvän. Corey blir mer och mer rädd för öppna utrymmen. Och vågar inte gå ut ur sitt hus. Corey har också blivit väldigt upprörd att folk börjat ta upp det här fallet då på 10-talet. Så han börjar bråka med poddare som pratar om det här fallet.
Nej, men...
som framställer honom som galen och besatt av Randy. Han säger, nej, men jag är inte alls besatt av Randy. Som tur är kan inte Corey svenska, så hoppas han inte hör det här.
Jag får verkligen hoppas det.
Men han har åtalat en podd som jag gärna lyssnar på. Och de har fortfarande problem med honom flera år efter att de gjorde avsnittet.
Får du säga vilken?
Eller den podden heter Unresolved.
Ah.
Och tar bara upp olösta fall.
Mm-hmm.
Ja, den är så bra.
Dans badpodd.
Ja, en av mina badpoddar.
Mm. Förutom My Little Pony då?
Han är ingen podd. Det kanske finns My Little Pony-podd, men de lyssnar inte på.
Nej.
Lugn. 2015 publiceras en konstig artikel på en engelsk webbsida. Artikelförfattaren påstår att han är en släkting till Ruben. Och han skriver att alla i min släkt vet att det var Ruben och hans morbror som mördade Mr. Copsey. Men den här artikelförfattaren går inte att spåra och det kommer ingenting mer. Och själva webbsidan vet inte vem det var som postade det. 2017 bestämmer Puyallup-polisen för att det kanske ändå var så att Misty inte rymde hemifrån. Nu har det gått 25 år sedan Misty försvann.
Jaha.
Och då har Puyallup-polisen lite dåligt samvete.
Jag kan förstå.
Så de bestämmer att vi måste göra någonting på 25-årsdagen av Mistys försvinnande. Så de startar ett Twitter-konto. Aha. Där de twittrar som Mr. Copsey. Som att det var den 17 september 92. Så var det så här, nu idag ska jag gå på festivalen på Elup. Gud vad roligt, jag ska gå med Trina. Så här, nu är vi på festivalen, det är jätteroligt.
Ja, polisen också fått psykos.
Och sen fortsätter då fram till 20:45. När jag ringde mamma. Och hon sa att jag skulle ringa när jag kom hem. Men jag kom aldrig hem. Och jag ringde aldrig till mamma. Nu är jag försvunnen sedan 25 år tillbaka. Vet du någonting om det här? Ring på Hjälp-polisen.
Okej, men hade de meddelat Diana att de har gjort så här? Eller?
Jag antar det.
Ja, vi får väl verkligen hoppas. Men annars måste jag ändå säga att det är berörde ändå. Eller det är högt tag i magen när man...
Ja, jag tror att det hade effekt.
Ja.
De bad också folk skicka in alla bilder de hade från marknaden den 17 september 92. För då tänkte de kanske kunde hitta någonting på de här bilderna. Och de fick faktiskt in ett tips.
Ja.
Det här tipset sa...
att det var Randy.
tipset var från Corey. Han sa, det är Randy! Nej, det var inte Corey. Utan tipset sa att Misty hade fått lift med en man som var mellan 35 och 40 år som körde en gul Chrysler Cordoba. Polisen kunde identifiera den här mannen från tipset. Och han var dömd för att han flera gånger hade antastat unga kvinnor. Han hade bott i Puyallup vid den här tiden. Men sen har vi aldrig fått reda på vad som hände med tipset. Så vi vet inte om det här ledde någonstans. Men uppenbarligen ledde det ingenstans eftersom fallet inte är löst.
Är fallet inte löst?
Nej, Mr. Copsey är fortfarande försvunnen än idag.
Och det säger du nu?
Ja, det är ett olöst fall.
Men det får du ju säga i början. Men...
Om man söker upp Corey Boober, han har flera Facebook-profiler, så märker man att han gillar att skriva i stora bokstäver. Han tycker att det är väldigt tråkigt med punkt och komma och utropstecken.
Ja.
Han gillar inte heller att dela upp sin text i stycken. Han har de senaste åren publicerat en massa underliga bilder på Misty. Där han har klippt in Misty i situationer då, där hon lite som... vad hette filmen med Tom Hanks? Gud, nu står du still i huvudet.
Forrest Gump.
Ja, lite som Forrest Gump. Att Mr. Cops är överallt. Typ.
Mm.
Ganska många av Corys postningar på sociala medier säger att det var Randy som var Green River Killer. Och Randy dödade Misty. Och nu har han tagit reda på en massa nya saker om Randy.
Lever, eller här...
Både Randy och Corey lever.
Och här har jag suttit och... Ja.
Corey har fått reda på att Randy har begravt Misty på en mark som han ägde vid ett tillfälle.
Mm.
Så att han vill att polisen ska gräva upp det där, men polisen väljer inte gräva där. För de verkar inte tro på Corey. Han har också upptäckt att Randy är en inkarnation av Aleister Crowley. Aleister Crowley var en ond mager. Och det ledde honom senare till att upptäcka varför polisen hade samarbetat med Randy för att mörka att han var Green River Killer. Corey har avslöjat på sociala medier att Randy faktiskt är antikrist. Och att världens undergång är nära och det är Randys fel.
Alltså, har Randy någon gång kommenterat honom? Har de ens pratat med varandra?
Ja, de pratade med varandra 1984 i alla fall. Men eftersom...
Ja, men det... Sen ville han nog inte prata med honom.
Jag tror det. Men eftersom Corey har stämt poddar som har sagt att han är galen,
ja,
så vill jag påpeka då att han mycket väl kan ha rätt. Randy kan ju vara antikrist. Och vi vet ju helt enkelt att världens undergång kanske är nära och det kanske är Randys fel. Jag är inte alls ironisk.
Mm. Jag väljer att inte kommentera.
Diana fick aldrig några mera barn. Hon sörjer sin dotter varje dag.
Mm.
Hon har varit med i ett antal tv-program. Speciellt lokal-tv då i området där hon har bett folk komma med tips. För att någon måste ju veta var Misty tog vägen. Hon är idag inte alls övertygad om att det var Ruben, men det är ändå dit hon lutar. Det skulle ju kunna vara en slumpmässig seriemördare som passerade. Det kanske skulle kunna vara Gary Ridgway som dödade Mr. Copsey.
Mm.
För Gary är ju den seriemördare i USA som har dömts för flest offer. Och Gary har varit lite stolt över det. Gary erkände massor av mord, många fler mord än vad han faktiskt dömdes för. Men han har aldrig erkänt att han hade någonting med Mr. Copsey, Kim DeLange eller Anna Chibetno att göra.
Mm.
Då kan man undra, om en seriemördare erkänner massa mord men sen vägrar erkänna andra mord, varför skulle han göra så?
Vad var åldrarna på de andra som han mördade?
Ja, Gary var inte den som inte kunde ge sig på 13-åringar. Han föredrog ju prostituerade och ingen av de här var prostituerad. Men han kunde ge sig på även andra om han fick chansen. Han var ju en opportunist. Han valde ju prostituerade för att de var lätta att få följa med.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Och jag tror att Guy Ritchie är en väldigt bra misstänkt för det här. Och att anledningen att han inte har erkänt det, ifall det var han, är just att Guy Ritchie fick inte dödsstraff. För han gjorde en plea deal. King County valde att prioritera att få reda på, att få all information av honom.
Mm.
Så han gjorde en plea deal där han erkände 48 mord mot att King County inte försökte avrätta honom.
Okay.
Men den dealen är gjord med King County och inte med Pierce County.
Mm.
Så att om han hade erkänt något av de tre morden i Pearl Up, eller de två morden och försvinnandet, då hade Guy Ritchie riskerat dödsstraff igen.
Men det talar ju varken för eller emot. Oavsett om han har gjort det eller inte, så ska han inte erkänna det.
Han har utretts för Mr. Copsey.
Mm.
Men på hans jobb, han jobbade ju med just färga bilar och eller sprutlackera bilar, och i hans jobb papper står det att han jobbade när Mr. Copsey försvann, men hon försvann ju 8:45 på kvällen.
Mm.
Och då jobbar man väl inte som...
Nej.
Och han var ju inte jättelångt bort heller, han var ju en halvtimme, en timmes bilväg bort från Pearl Up. Men då skulle han ha då... Och vi vet ju inte när han slutade jobba egentligen.
Nej.
Så att jag känner inte att det här är ett vattentätt alibi. Men Green River Killer-utredningen har liksom avfärdat Mr. Copsey som ett Green River Killer-mord. Däremot vet jag inte vad statusen är för Kim Delange och Anna Chibetnoy nu, om de fortfarande misstänker Guy Ridgway för det.
Mm.
Så ett olöst fall med massor av olika misstänkta. Vad tror du?
Jag tror inte att det var Randy.
Nej.
Det
är nog bara Corey Boober som tror
det. Ja. Men jag tänker väl att det var någon som inte är en seriemördare, men som har... ja, gjort någonting med henne.
Ingen av dem vi har pratat om?
Jag vet, jag tror inte det kanske. Men annars så är det ju... hur fan heter han nu då?
Ruben.
Ruben, tänker jag.
Ja, Ruben verkar misstänkt.
Ja.
Det låter som ett extremt brott för en 18-årig, men han begick ju lite brott sen.
Ja, men alltså just med vad var det som gjorde att man inte kunde sätta Ruben på plats, förutom att han sov i lungdetektortesten då?
Ja, nej, men de fick väl aldrig till ett åtal helt enkelt.
Jaha, men då är det
och det
väl...
kändes ju inte som att de verkligen misstänkte honom.
Men det
känns
ju
heller
väldigt misstänkt om man liksom när man ser polisen springer därifrån och när man berättar att hon ligger ju 8 kilometer därifrån. Och bara, men ni har ju inte ens grävt där då, eller?
Ja, det är jättekonstigt.
Ja, nej, jag tror det är Ruben. Vad gör Ruben idag?
Det vet jag inte.
Nej, hoppas han inte lyssnar på podden.
Ja, vad tror lyssnarna?
Mm.
Skicka in era Mr. Copsey-teorier.
Och vad tror du, Dan?
Jag lutar åt Hickey. Han verkar jättemisstänkt. Han som kastar ner tjejer för stup.
Ja, men...
Eller Guy Ridgway.
Men varför inte Ruben?
Jag tycker att han borde ha... Det känns som ändå beslutet att mörda någon är en så... Han borde ha gjort någonting sen. Han borde ha åkt dit. Han var så...
Men han kanske tog tag i sina aggressionsproblem.
Ja, det kanske han gjorde. Och han är ju en jättebra misstänkt. Men det är just grej med olösta fall, att det är så här, det finns många
du
bra
misstänkta.
Du vill
inte att det ska vara Ruben för att du vill ha det olöst.
Nej, men okej, Ruben kommer på tredje plats. Efter Hickey och Ridgway på min lista.
Ja, jag tycker ju att det mesta talar för Ruben ändå. Han frågar, ja, ringer henne och frågar, har polisen varit där? Eller har polisen? Och Diana då, som ändå har varnat sin dotter för Ruben jättemycket. Men morbrorn till Ruben, har man liksom snackat med honom, vad säger han?
Han vet jag ingenting mer om än det jag sagt. Nej. Men han låter ju onekligen intressant också.
Ja, det är framförallt att jag tänker att ja, men alibi, jag har, det är min morbror. Bara. Ja, men
ja, han borde ju kunna bekräfta om Ruben var på festen eller inte.
Ja, och förmodligen har han ju gjort det, men det behöver ju inte... Och dessutom en fest är väl väldigt lätt att se vem var där.
Ja.
Vem var inte där?
Och vad var det för fest?
Och vad var det för fest? Det måste ju varit nära Rubens hus med tanke på att han har ingen bensin.
Helena Andersson
som
försvann 92 i Sverige. Så är ju otroligt mycket mer fakta kända om det försvinnandet än det här. Och det får mig ju tro att det egentligen finns mer information om det här försvinnandet som inte har nått ut på nätet i samma utsträckning. Men som kanske känt då av privat, av Cory Bober och folk i området.
Ja, information som Cory Bober har ratat.
Jag har inte hittat liksom en 3000 sidor lång flashback-tråd om det här till exempel. Nej. Som det finns i Helena Andersson-fallet. Där är ju så mycket information att det blir som palmordet. Att man, vilken information är egentligen viktig eller inte?
Alltså, det här fallet var väldigt intressant. Jag tänker skriva att det är olöst redan från början. För jag tänker
det får
inte,
ni göra. Ja. Förlåt, kära lyssnare.
Men jag hade
Har ett löfte.
Ja, du ett löfte.
Ja, jag lovar att nästa avsnitt
är
ett löst fall.
Ja, det är bra. Ja. Ja, det är, man fastnar ju, det är svårt att bearbeta olösta fall tycker jag.
Man måste sitta lite efteråt och fundera.
Ja, men det måste man alltid. Men det är ändå liksom så här, ja, okej. Okay. Ja.
Jag har en poddrekommendation.
Mm.
Förutom Unresolved. Det här manuset var ursprungligen skrivet av Jenny Sterner. För hon skrev ju många av Green River Killer-avsnitten för seriemördarpodden. Och vi lyfte ut fallet Mr. Copsey ur Green River Killer. För det blev för långt. Vi gjorde ju 9 avsnitt totalt faktiskt. Men Jenny gjorde en podd i julas. Hon gjorde en julkalender tillsammans med Sofia Olesdotter som också har skrivit manus. Och där gjorde de 24 olika brott. Några mord, men inte bara mord, utan även andra brott.
24 brott i jul, va?
Ja, ett avsnitt varje dag. De lade ner hur mycket jobb som helst.
Ja, det blev riktigt bra och riktigt populärt.
Ja, och till slut blev det sånt tryck att de bestämde sig för ett nyårsavsnitt. Och då, för att det skulle bli annorlunda, så tog de in mig, så jag fick vara med. Och sen fick jag berätta om ett fall för mig som jag fick lyssna på. Så det var jätteroligt.
Ah.
Så speciellt det avsnittet rekommenderar jag.
Ja.
Ja, men också Big John och bomben, avsnitt 23. Då är Sofia på topp.
Ja, riktigt grymma. Och tack så jättemycket till Jenny för det här manuset.
Ja, tack Jenny.
Ja, jättedetaljerat och jättebra.
Verkligen.
Det var bara det att Dan borde ha sagt att det var olöst. Det är det enda, och det är ju inte Jennys fel. Utan
nej,
jättebra,
det är verkligen Jennys fel.
Att det var så himla bra skrivet. För det var liksom mycket detaljer och sådär.
Och Jennys manus kan man höra mer av i seriemördarpodden och massmördarpodden. Hon är ju den som skrivit flest manus för seriemördarpodden och massmördarpodden av alla.
Ja.
Idag. Jag tror att hon har gått om mig till och med. Och då skrev jag ändå bara manus själv första året.
Mm. Ja, riktigt duktig.
Vi har en del rättelser vi måste göra, för vi har nämligen gjort 2 fel och vi står upp för våra fel och erkänner dem. Först gjorde vi fel i Yuba County 5 där vi pratade om Gary Mathias svärfar, men vi sa också att ingen av pojkarna hade några flickvänner, just det, och det är svårt att inte ha en relation med någon och ha en svärfar. Så vi menar givetvis styvfar.
Man kan ju ha en relation med någon fast man inte har en flickvän, kanske en pojkvän.
Ja, fast då skulle han kunna ha en svärfar också. Vi sa ju svärfar. Men är du menar så? Ja.
Ja, ja. Vi gjorde fel och det står vi för.
Ja, i vilket fall menar vi styvfar, så att det var ju förstås Garys mamma som hade en relation och inte han.
Ja.
Det var det ena felet. Det andra felet var i tortyravsnitten. Så visade sig då att vi gick på en bluff från början av 1800-talet. Järnjungfrun är fake. Under 1800-talet så försökte en massa kommersiella museum att skapa tortyrinstrument. Och någon kom på järnjungfrun i Nürnberg. Och det spred sig som en löpeld att oj, det här var hemskt. Så folk bara byggde ihop järnjungfrun och sa att det här är medeltida, det var jättehemskt. Men allting är en bluff. Och det här visste man redan på 40-talet att det var fejk. Men det sa inte vi i vårt avsnitt, så det ber vi om ursäkt för. Det här päronet, vad kallade du det?
Pear of fear, va?
Pear of anguish, tror jag det heter. Det var också lite tveksamt. Det kan också vara en senare bluff.
Ja.
Dessutom blandade vi ihop stegling och rådbråkning. Men det är en väldigt teknikalitet. Och det tror jag att ganska många har blandat ihop stegling och rådbråkning. Så det ska vi inte gå in på mer. Det är de fel jag känner till. Om ni upptäcker några andra fel i våra avsnitt så vill vi gärna veta dem.
Ja.
Mm. Har vi något annat vi måste prata om innan vi slutar? Patreon!
Ja, vi får nog ändå ta lite Patreon, tänker jag. För det är väldigt bra om vi kan få in lite pengar.
Ja, och vi har fått massor av stöd på Patreon, så stort tack för det.
Ja, tack så jättemycket.
Och vi har tänkt att om vi kommer upp till $400 på Patreon så kan vi jobba på att få Mördarpodden att komma ut varannan vecka.
Ja, precis.
Så allt ert stöd är väldigt välkommet.
Ja, och varannan vecka, det blir nästan som varje vecka. Eller det blir så här liksom att det blir betydligt annorlunda än en gång i månaden. För nu är det liksom så här, hej hej, och så väntar det en månad och så hej hej igen. Sen kan ni ju vara på sociala medier. Instagram, Mördarpodden, och din Instagram är ju Don Horning.
Ja, och din J. Molén.
J.Molén.
Förlåt.
Molen. Och där lägger jag ut lite seriemördarquiz. Vi snackar väldigt mycket stories där man får klicka i. Och man får, jag lägger ut frågor, olika frågor. Det kan handla om krimfrågor och det kan handla om allt mellan himmel och jord. Och så får mina följare svara och så postar jag deras svar.
Precis.
Mm. Så det är väldigt roligt, så ni får jättegärna komma dit och snacka.
Ja, och förra avsnittet som vi gjorde med Hanna, då lade du ut saker på Instagram så kunde folk svara direkt, och det var så här
precis,
jättebra
ja.
Lyssnarinteraktion.
Ja, verkligen, ja, det gick också så snabbt liksom.
Ja.
Så att, ja, jätte... Tack Jenny och tack Dan.
Och tack Josefin.
Ja, jag har ju lyssnat.
Och tack Cory Boober. Nej.
Nej. Tack Randy. Nej.
Nej. Han var ju ändå någon som tafsade på 7-åringar.
Åh, oh, just det.
Här, Randy var ingen bra kille.
Han var ingen bra kille. Usch.
Tackar Richard. Nej.
Nej, vi ska inte tacka någon. Tacka ingen. Nej.
Inget tack till Gary Richard. Du är ett fekt kräk.
Ja, bra sagt då. Bra sagt. Men tack du som lyssnar.